Ja, och då ska jag läsa från Bibeln. Ifrån Lukas evangeliet, det 22 kapitlet och verserna 24 till och med 27. Och den finns där så ni kan följa med där uppe på skärmen. Eller så kan ni leta upp den i psalmboken. Nu vet jag inte vilken sida det är, men den finns där. Sen kom det att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den största. Då sa han till dem: kungarna uppträder som herrar över sina folk, och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men mer är det annorlunda. Den största bland er ska vara som den yngste, och den som är ledare ska vara som tjänaren. Vem är störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som er tjänare. Ganska starka ord det där. En del av dem är så hyperaktuella just nu så att, i världen så att man skulle nästan vilja gå ut och sätta upp dem framför ögonen på en del. Vem är det som är den största egentligen? Hur värderar vi varandra? Vem räknas som den största? Är det den som har den bästa utbildningen och gör jobb därefter? Eller är det den som, ja, kanske i stort sett kokar kaffe någon gång ibland och ser till att de andra har det bra? Ja, Jesus säger: den som vill räknas som den störste ska vara som den minst, den yngste. Och då kommer jag att tänka på en sång som jag lärde mig en gång på ett scoutläger. Och jag vet inte hur många som har hört den. Benjamin i mini. Hur många känner till den? En, två, tre. Han sjunger då: jag har en massa bröder, alla äldre än jag, och en massa systrar, och det är likadant. Och sen: jag är Benjamin i min, jag är Benjamin i år, jag är alltid yngst och minst och minimal. Men jag tror att Benjamin, som var den yngste utav Jakobs söner, fick också betyda en hel del. Ja, vem ser vi som den största egentligen? Är det pastorn? Är det den som ställer sig upp och vågar predika? Eller är det den som kanske ser till att det ligger sångböcker i bänkarna? Den som helt enkelt bara tar hand om folk, tänder lite ljus och sådär. Paulus skriver en gång, det har kanske inte så mycket med vem som är den största att göra, men han skriver så här: att här är inte jude eller grek, här är inte träl eller fri, här är inte man eller kvinna, alla är ett i Kristus. Men vad var det han sa här nu om kungar och de som har makt? Kungarna beter sig som härskare över sina folk. Ja, nu kanske vi i dagens läge inte har så många kungar som gör det. Våran kung har ju inte någon möjlighet att vara härskare över vårat folk, även om han är en trevlig prick. Men det finns presidenter som, jag ska inte säga något namn, men det finns presidenter, flera stycken förresten, som bär sig åt som om de faktiskt hade all makt i världen och kunde göra precis vad som helst, vad som faller dem in. Och den som säger emot, den tystar man ner. Men är det inte så? Det sägs det att makt berusar. Jag tror faktiskt att det är så. Får man makt att göra någonting så vill man gärna öka på och få mera makt. Och så säger Jesus, den som ska vara, vill vara den största bland er ska vara de andras tjänare. Och många gånger så gör det där att de som är valda ledare och ska se till att leda folket, att de gör saker som får folket att reagera och explodera. Och så blir det ledaren, presidenten eller vad han nu är för någonting, premiärminister, men han kan faktiskt vara kung också. Det finns kungar som bär sig åt så också, fast det är inte så många numera. Och där folket, och så blir det konflikter, och så blir det demonstrationer, och så blir det massa folk som åker i fängelse. Och ibland så blir det faktiskt krig. När en ledare tror att han kan ta över och ha makten över inte bara sitt eget land utan landet intill. Jag behöver kanske inte säga så mycket om vad jag tänker på, för det förstår ni nog allihopa. Men vad är då orsaken till att det blir krig egentligen? Varför blir det så mycket krig i världen? Ja, vad ska man tro? Det finns något som heter osämja. Det finns något som heter avund. Som verkligen kan ställa till det. Och när det kommer upp på de där nivåerna, när det handlar om ledare, folkets ledare och så vidare, så är risken stor att det blir krig. Och vem har ansvar för att se till att det inte blir krig? Ja, vi har en del av ansvaret. Vi kan inte göra så mycket kanske åt de länder som inte är vårat land. Men vi kan be. Vi kan be Gud om fred i världen. Vi kan be att Gud ska påverka de som tror sig vara någon sorts Guds sändebud och ändå ställer till krig. Men vi vet, och jag vet inte vem det var som sa, jag tror det var att faktiskt Jesus har sagt det själv. Världen, eller denna världen, är i den ondes våld. Temat för den här söndagen var ju enheten i Kristus. Då handlar det ju om att hålla ihop. Att vi som är den här församlingen, att vi håller ihop och inte börjar och säga att nej, men vi ska göra så. Nej, så ska vi inte göra. Så ska du göra och så ska du göra. Och så blir det en massa osämja. Nu säger jag inte att det brukar vara så. Men jag tror det är viktigt att man tänker på att vi ska hålla ihop. Vi ska vara enade i bön. Vi ska vara enade i våran tro på Kristus. Men klarar vi det? Klarar alla av att verkligen hålla fast? Det finns någon som Jesus såg till att när han for upp till himlen, så såg han till att vi skulle få en hjälpare. Den helige ande. Därför så talar Paulus om andens enhet. Eller enheten genom den helige ande. Nu är det väl så att vi är ju allihop ganska olika. Och uppfattar saker på olika sätt. Men genom den helige ande så kan vi hålla ihop i alla fall. Utan att behöva egentligen göra så stort avkall på oss själva. Vi kan hålla ihop, vi kan acceptera varandra trots alla dessa olikheter. Jag tror inte det finns två av oss här inne som är exakt likadana. Är det någon som tror att det finns två av oss här inne som är precis likadana? Nej, jag tänkte väl det. Och sen har ju förstås, ja, Jesus har en liknelse där han talar om att delarna hör ihop. Han säger, jag är vinträdet och ni är grenarna. Paulus använder en annan liknelse. Han talar om kroppen och kroppens delar. Har du försökt att ta tag i en spade med foten? Ja, du trampar ju ner spaden förstås med foten, men du kan inte hålla i handtaget med foten. Jag kan det inte i alla fall. Och om jag sätter fingrarna i öronen, då ser jag i alla fall. Fast jag ser kanske inte så bra numera, men det är en annan sak. Och ja, kroppen har så många olika delar. Det är svårt att sätta och räkna upp alla. Men ändå, trots att min högra hand och min vänstra hand, min högra fot och min vänstra fot är helt olika. Så tummen sitter åt andra hållet på den andra handen. Så trots det så hör de ihop. Och så hör de ju verkligen ihop, eller hur? Knäppta händer. Men sen kommer jag till en sak som inte stod med i den här texten, men som ändå kom för mig. Och det handlar om hoppet. Hoppet för framtiden. Hoppet. Jag vet inte hur ni känner, men jag tycker det kan vara väldigt svårt att ha något större hopp för den här världen. Att det ska bli riktigt bra igen. Men hoppet för framtiden handlar också om hoppet för framtiden. Den framtiden som ligger framför oss. Som ligger i nästa tid, om man säger så. Evighetshoppet. Det är viktigt. Väldigt, väldigt viktigt att vi inte förlorar det hoppet. Vi vet från Bibeln att Jesus skulle komma tillbaka. En del människor har gett sig på att försöka räkna utifrån en massa olika utsagor och så vidare, och när han skulle komma tillbaka. De flesta som har angett ett årtal, de har faktiskt fått tänka om. För han kom inte just då. Men han kommer tillbaka, det har han lovat. Det kommer att komma, och det har säkert kommit redan, människor som hävdar att Jesus har kommit tillbaka och att han går omkring på jorden och att han är den och den ledaren. Ja, det ska vi bara säga. Nej, så är det inte. För när Jesus kommer tillbaka, då är det inte bara någon enstaka som ser att det är han. Han ska komma tillbaka på himlens skyar. Han ska komma tillbaka i sån stor kraft så att alla, det är faktiskt så det står i Bibeln, så att alla kan se att det är han som kommer tillbaka. Och då ska han ta över. Då ska han kunna börja det stora fridsriket. Det tusenåriga riket. Men det kan vi inte sitta och räkna ut när det ska komma. För det går inte. Även om det är mycket av det som händer i världen nu som gör att man tror att det kan inte vara så långt kvar för den här världen. Men hoppet för den kommande världen, det får vi aldrig ge avkall på. Det är som i sista versen på den här lilla sången som jag nämnde om Benjamin i Mini. Sista versen där. Men en dag ska allt förändras. Upp blir ner och ner blir upp. Då ska alla köer vändas. Det ska bli en ljuvlig kupp. Det fortsätter sen då. När den första blir den sista och den sista ska bli först. Och den minst, största ska bli minst, blir den minste som blir störst. Och så kommer det igen, jag är Benjamin i Mini, jag är Benjamin i år. Nej, det ska bli en helt fantastisk kupp. När allting förändras. Och det gör det. Inte på grund av vad vi gör och vad vi kan. Men det gör det därför att Jesus kommer tillbaka. Och rättar till allt som är fel. Jag vill säga till slut så här. Lev i hoppet. Det räcker inte med att man liksom säger att jo, men jag har hopp om att det ska kunna bli bra. Lev i hoppet om Jesus som ska komma tillbaka. Lev i hoppet att han faktiskt ska komma tillbaka. Även om han inte har gjort det än. Låt enheten genom den helige ande vara det som råder, det som leder oss genom alla besvärliga tider. Låt den helige ande röra vid ditt, och jag ska låta, för vi måste säga det till mig också. Rör vid mitt hjärta. Så att jag kan acceptera andra människor trots deras olikheter. Så vi kan vara ett genom den helige ande, inte genom vår egen styrka. Vi måste lita på vad Jesus har sagt. Vi måste lita på Jesus. Lita på Herren. Han som faktiskt är konungarnas konung och herrarnas herre. Amen. Herre, rör vi oss. Rör vi mig med din helige ande. Hjälp oss så vi kan bevara enheten genom den helige ande, trots att vi är så olika allihop.